Podplay.
Att frysa ner sina ägg har blivit en allt vanligare lösning för kvinnor som vill skjuta upp sitt barnafödande. I både USA och Sverige kan företag ge anställda äggfrysning som en löneförmån. Men hur säkert är det här och vad är det som gör att äggfrysningen ökar? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och idag har jag med mig Ida Yttergren, reporter på Dagens Nyheters ekonomiredaktion. Hej Ida!
Hej!
Du har skrivit en artikelserie om dagens ämne, äggfrysning. Till att börja med, hur går det till?
Om man säger, den korta versionen är att man får hormonsprutor som man tar i 10-14 dagar ungefär. Och sen då stimulerar man äggstockarna så att man får fler mogna ägg än man får på naturlig väg. Och sen så plockar man ut dem och fryser ner dem till 196 grader via en metod som kallas vitrifiering, som är ganska så ny.
Och hur säker är den här processen? Vad kan gå snett?
Ja, det är mycket som ska till. Dels så spelar kvinnans ålder när man gör det här ganska stor roll. Så man har ju bättre kvalitet på äggen när man är i 20-årsåldern än när man är senare i 30-årsåldern till exempel. Sen så ska ju de också befruktas av en spermie så att det blir ett embryo som man sen placerar in i livmodern. Och bara när man placerar ett embryo i livmodern, bara där så är det bara 30% chans att det blir en lyckad graviditet efter det. Så där faller ju ganska mycket bort så att säga i sannolikheten till en lyckad graviditet. Så det ska man vara medveten om.
Och i Stockholm så är snittåldern för en förstföderska 31,9 år. Hur påverkar det möjligheten att få barn?
Ja, om man den bästa åldern är egentligen mellan 20-25 för en kvinna att få barn, för då är risken för missfall och kromosomavvikelser mindre, och det är också mycket lättare. Och redan vid 30-årsåldern så sjunker fertiliteten, och vid 35 sjunker den kraftigt. Så att egentligen hade det varit bättre att börja tidigare. Så att,
Och om man då tillhör kategorin som räknas till äldre, alltså från 35, mellan 35 och 40 sådär, och har nedfrysta ägg, hur påverkar det möjligheten att få en lyckad graviditet med nedfrysta ägg?
Ja, äggen, när de fryses ner så är de lika bra som färska ägg om de tinas upp på rätt sätt och sådär. Men sen är det ju det som vi pratade om som ska till, att de ska sen befruktas och de ska in i livmodern och så vidare. Så äggens kvalitet försämras inte av att de fryses ner, men det är de andra bitarna som ska till.
Och det här med att frysa ner ägg är alltså en växande trend. Hur många personer pratar vi om?
Ja, i USA och Storbritannien har det här fullkomligt exploderat. I Sverige är det fortfarande ganska nytt. Det har gått från 2011 när den första kliniken började erbjuda det här. Det var det 10 personer det året. Och nu så var det uppe i 400 förra året. Så det har ju ökat varje år, men det är fortfarande ganska ovanligt i Sverige kan man säga.
Vi fokuserar ju här på kvinnors reproduktion, men vad finns det för motsvarande aspekter eller möjligheter för män?
Ja, men precis. Vid ofrivillig barnlöshet så beror det i en tredjedel av fallen på kvinnan, en tredjedel av fallen på män, och en tredjedel av fallen så kan det vara oförklarliga anledningar eller andra saker som spelar in. Så att mäns spermakvalitet spelar ju såklart också in i det här. Och även den försämras med ålder, men inte på samma sätt som kvinnor. Men det går även vid till exempel testikelcancer att man kan frysa ner även spermier. Så att, och då används samma metod.
Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om vilka samhällsfaktorer som gör att allt fler vill frysa ner sina ägg.
Jag har funderat ett tag på att frysa in mina ägg sen jag separerade från min förra seriösa relation. Så för mig var det mycket för att kunna köpa sig tid och få bort lite stress. Från att det skulle vara så stressigt att hitta och partner och börja bilda familj så direkt. Så att få en möjlighet att kanske fundera lite längre på det i livet och kunna jobba lite mer.
Ja, så säger alltså Ida Rosén, som du, Ida Yttergren, intervjuat i din artikelserie om äggfrysning. Och det är ju ämnet för dagens Studio DN. Ida, vi hörde här då ett exempel på vad dina intervjupersoner har berättat om sina skäl till att frysa ner ägg. Hur ser bevekelsegrunderna ut?
Ja, men precis. Och som Ida Rosén i klippet här nämnde, så det kan ju bero på att man vill vänta in en partner, att man känner att det kanske bara är några år kvar, att man bara har några år på sig innan man kanske når 40-årsåldern och det blir för sent. Eller så handlar det om att man vill satsa på karriären. Och i USA har ju företag börjat erbjuda det här som ett sätt för att få kvinnor att skjuta fram barnafödandet lite. Men vi kan prata lite mer om det sen.
Ja, för det är företag som Spotify, Apple, Google, Facebook, Netflix, Uber och Microsoft och ännu fler som då, som du sa här, bekostar sina anställdas äggnedfrysningar. Vem är det egentligen som tjänar på det här?
Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Jag pratade med en forskare i Luleå, Lena Abrahamsson heter hon, som forskar kring industrin och jämställdhet bland annat. Och hon ansåg ju att det här med att företagen ska betala för anställdas äggfrysningar blir ett sätt att lägga över liksom ansvaret och skulden på kvinnan på något vis. Och att kvinnor ska inte behöva ändra på sina kroppar för att anpassa sig till arbetslivet. Och sen så finns det ju de som också ser det här som en möjlighet att man kan välja lite mer när det passar in i karriär, så att säga. Men som sagt, så är det ju ingen garanti så att det blir barn av de här äggen sen.
Jag kan ju ana svaret på den här frågan, men jag ställer den ändå. Vad handlar det om för företagens del när de ger det här erbjudandet till sina anställda?
Ja, det känner jag kanske inte att jag ska svara på, men de lägger fram det här som en möjlighet för kvinnor att satsa på karriären. Det finns faktiskt ett ganska roligt exempel från 2014, eller roligt kanske man inte ska säga, ett bra exempel från 2014, där en kvinna blev frontfigur för en kampanj som handlade om att frysa ner ägg i USA, som var på omslaget av Bloomberg Magazine, en affärstidning, så stod det "Freeze your eggs, free your career", alltså frys äggen och frigör karriären. Hon frös ner äggen när hon var 38, men sen så funkade det inte för henne sen när hon väl skulle använda dem, så det var troligtvis för sent då, men det, ja, det är ett sånt exempel som finns från USA då.
Och sen 2014 så godkänner ju Skatteverket äggfrysning som en löneförmån också. Hur vanligt är det här i Sverige?
Ja, det är inte så många som har utnyttjat det här. Eller, det är lite svårt att säga. Skatteverket har inte inte statistik över just det här. Så jag har kikat på en förmånsportal som heter Benify, som väldigt många företag är anslutna till. Och där var det 200 000 anställda som omfattas av det här, alltså som kan utnyttja det som en löneförmån. Och då var det 40 personer som har gjort det då, sen 2019. Sen så är det ju betydligt fler förmodligen utanför som inte omfattas av Benify just då. Det är lite svårt att säga någon exakt siffra.
Vår kollega Anna Bratt skrev i en av Dagens Nyheters texter om äggfrysning att, citat, "barnafödande är den enda vanan eller upplevelsen i konsumtionssamhället som många medvetet skjuter på tills det nästan är för sent", slut citat. Vilka faktorer är det som ligger bakom den här utvecklingen?
Ja, det finns ju en rad faktorer som ligger bakom det här. Ett sånt exempel är ju en ökande medelklass världen över. Och att fler skaffar sig en akademisk utbildning. Man kan ju se i exemplet med just äggfrysning att de flesta som väljer att göra det här, i alla fall i en liten klinik som jag pratar med, är kvinnor med en akademisk utbildning. Och då kan man ju tänka sig att om man ska ta studenten och sen vill jobba lite och ska ut och resa och sen börja någon utbildning när man är kanske 22-23, då är man ju inte klar förrän man är i 30-årsåldern. Så det är ju en sån faktor.
Nu har du jobbat ett tag med den här artikelserien och pratat med både experter och berörda och sådär. Vad är det som har förvånat dig mest i arbetet med artiklarna?
En sak som flera som jag pratar med har tagit upp är just hur dålig kunskap det finns generellt kring fertilitet. Där flera har då sagt att man lär sig i skolan hur man inte ska bli gravid, och det är väldigt mycket fokus på p-piller och könssjukdomar, men inte så mycket information kring just fertiliteten och hur den påverkas av ålder.
Och vad har du fått för läsarreaktioner hittills?
Ja, det har varit lite blandade reaktioner kan man säga. Dels är det de som tycker det är bra att det här tas upp och diskuteras, men sen så finns det också de som anser att man ska sluta lägga press på kvinnor och sluta tjata om att den biologiska klockan och så vidare. Så det är delat.
Ja, men det är en fråga som verkar engagera läsarna i alla fall. Om vi blickar framåt, hur tror du att frågan om äggfrysning kommer att utvecklas?
Ja, det mesta tyder på att det kommer att öka. För om vi ser hur det har blivit i just USA och Storbritannien så... Och sen nu har det ju också kommit till Sverige och det ökar även här. Men sen så har vi ju, vi ska inte glömma att i Sverige så har vi även en föräldraförsäkring och en barnomsorg som skiljer sig från många andra länder, eller som är världsunik kan man säga. Så det spelar ju såklart in. Och nu såg jag senast idag hade det en artikel om hur företagen i Silicon Valley börjar erbjuda föräldraledighet på ett annat sätt än vad de har gjort tidigare. Så att det tror jag också kommer spela in för hur äggfrysningstrenden fortsätter.
Och idag då vi spelar in det här avsnittet, det är alltså tisdag. Tack så mycket Ida Yttergren, reporter på Dagens Nyheter.
Tack själv.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kokarimenga, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media, och jag heter Ylke Holago. Podplay.